Glutenpodden med Smilla Lok produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Gluten Free, Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd, Friggs glutenfria majs, ris, kikärt och linskakor och Semper glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.
Det här med att vara lite annorlunda när man har celiaki, det märks ju kanske som allra tydligast när man går i skolan och ska hämta sin specialkost.
Ja, och man har ju inte så mycket val. Alltså man ska vara i skolan,
ja,
enligt lag,
ja,
och man ska gärna äta mat.
Ja, och man ska gå på hemkunskap och man ska... alltså det är många situationer i skolan där det kan bli lite krångligt med celiaki.
Och det blir ju lätt det, vad jag förstår, från dig och från alla medlemmar.
Ja, och det ska vi prata mer om i dagens avsnitt av Glutenpodden.
Ja.
Jag heter Smilla Lok och vid min sida har jag Linus Engqvist Rickert, expert på celiaki och ombudsman på Celiakiförbundet.
Ja.
Det här är Glutenpodden. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi.
Det gör vi.
Woho!
Smilla.
Ja.
Visst har du gått i skolan?
Ja.
Jag har det.
Ja. Yes, skolplikt och så vidare.
Wow, häftigt.
Visst.
Du käkade glutenfritt i skolan också?
Ja, det gjorde jag.
Har du haft något positivt eller negativt, någon erfarenhet av det här?
Ja, jag tycker att skolan är liksom en väldigt central plats för min celiaki på något sätt. För att det blev så tydligt när jag gick i skolan varje dag liksom, att jag hade celiaki och att jag behövde få liksom, speciell mat.
Är det liksom bara kring lunchen eller är det andra tillfällen också?
Ja, men lunchen framförallt, men också hemkunskapen till exempel.
Aha.
Och typ när man skulle gå hem från skolan och så här, åkte hem till någon kompis och alla skulle äta mellanmål hos den, så behövde jag få mitt slut för mellanmål och så här. Men alltså så här, det har varit mycket jobbigt med det liksom. Men det har också varit vissa gånger det har varit typ positivt. Som det känns som att det är extra lyxigt att jag har celiaki.
Vad då för någonting?
Ja, men typ, jag minns en gång när jag gick i ettan kanske, eller sex års. Jag blev så här lite kompis med mattanterna.
Mm.
Och de sa så här, imorgon blir det någon fiskgratäng typ, men det är mjöl den. Så här, vad vill du ha istället?
Uh-huh.
Och jag bara, hehe, vadå, kan man önska sig vad som helst? Så här, då vill jag ha pannkakor. Och de bara, haha, okej. Så här. Och sen så, ja men okej, så här, ja, lite fick kramarna lite och sen så var det ingen med det. Och sen kom jag dit dagen efter. Och då har de stekt pannkakor. Så alla liksom tar sin fiskgratäng. Och sen kom jag ut där i köket med såhär, en tallrik med glutenfria pannkakor. Och bara, Då kände man sig cool. Då var det nice att ha celiaki.
Lyxigt. Ja, det
verkligen. Verkligen. Men det jag skulle säga att gångerna som det har varit lyxigt och nice är ju verkligen i minoritet. Liksom.
Det är det. Ja.
Ja, det har ju många gånger varit inte så kul kanske. Men också jag kan förstå att det i ett skolkök är svårt att hålla koll på, eller inte svårt, men så här, det är liksom mäckigt att hålla koll på alla allergier och att det är kanske svårt att få exakt likvärdig mat. Men hur funkar det där? Är det liksom, har man rätt till exakt likvärdig mat om man har en allergi eller intolerans?
Jag tror inte man kan säga att man har rätt till exakt likvärdig mat.
Nej.
Utan man har ju rätt till en, kan säga, det ska ju vara näringsrik och liksom, det ska ju vara bra mat man får i skolan.
Ja.
Men sen så finns det ju, jag tror inte det finns något exakt krav på att det ska vara exakt likadan mat, liksom likvärdigt, men näringsriktigt likvärdigt, men kanske inte så här, utseendemässigt eller smakmässigt likvärdigt.
Men jag tänker som barn framförallt så är det typ viktigare att det är utseendemässigt likvärdigt och smakmässigt.
Precis, och då kommer jag lägga till lite så här social aspekt att man blir väldigt utpekad om man alltid får något helt annat än alla andra.
Ja.
Om man då som personal vill att ens barn ska må bra, alltså fysiskt och psykiskt, så kan man försöka se till att de får mat som påminner i alla fall. Att det liksom blir, om man äter vegansk mat, att man får liksom en vegan köttfärssås, eller om man äter glutenfritt, att man får liksom glutenfri pasta.
Mm.
Men att det finns ju faktiskt möjligheter att ge samma mat väldigt mycket.
Mm.
Sen kanske det blir jobbigare ibland, men det är också det att man ska försöka få barnen att växa upp och må bra.
Men för det där tycker jag, det handlar ju alltså inte bara om kolla maten på tallriken, utan också väldigt mycket om själva systemet, hur man tar sin specialkost. Ja. Och det där tycker jag har varit väldigt, jag har gått till flera olika skolor liksom, och det har varit olika system på de här skolorna.
Aha.
Och vissa har varit väldigt mycket bättre och vissa väldigt mycket sämre.
Vad är det absolut sämsta systemet?
Ja, men
Jag tycker att det sämsta har varit när man behöver som specialkostbarn leta upp någon i personalen och fråga vad är glutenfritt och inte. För att, och det hade jag i min första skola gick på. För där var vi inte så många specialkostbarn, det var en ganska liten skola. Och då blev det ju så att man liksom stod i den här matsalskön för att få komma in i matsalen ens, liksom, bortom portarna. Och sen så kom man in där och då försökte hitta någon i personalen. Och om den då var glutenfri maten, då behövde man ju gå tillbaka till kön. Man kunde inte för och så här, jag var också, man kanske hade kunnat ställa bara trycka in sig, men jag var inte den personen som gjorde så. Nej. Så att då blev det väldigt mycket köande liksom.
Oj, vad tråkigt.
Ja, det är tråkigt. Sen har jag också varit med om att de har så här, alltså post-it-lappar som de sätter ovanför kokkärlen på så här minusgluten eller så här glutenfritt typ.
Ja.
Och det är ju bra, bara det att post-it-lappar har ju en tendens att trilla ner.
Ja.
Och det hände någon gång att de liksom trillade ner och att folk då ville vara snälla och satte tillbaka dem när de trodde att det skulle sitta.
Aj.
Så det är också ett väldigt dåligt system skulle jag säga.
Det är väldigt läskigt faktiskt.
Men det klart bästa tycker jag har varit när det står tydligt utanför matsalen på en tavla. Så här, idag serveras det här och det här och det innehåller det här och det här. Liksom. Mm. För då kan man ju veta redan innan man liksom går in i köandet om det är värt att köa från början eller inte.
Precis.
Men jag tycker också att det är skönt när man alltså, om maten innehåller gluten, att man får gå in i köket men att man då ändå blir serverad av någon. För ibland har jag varit med om att det finns liksom en så här specialkostmatvagn där man tar mat själv.
Okay.
Så då kanske det står så här minus gluten på liksom en pasta, ett pastatråg. Och även om det borde vara liksom tillräckligt fint så vill jag ändå kunna fråga så här, visst är det här glutenfritt, det är den här jag ska ta. Då är det skönare tycker jag, eller har varit det, att bli serverad bara. Man säger hej, jag är gluten och så får man.
Någon annan som har koll på det här,
exakt.
Personal.
Ja men exakt.
Portionerar upp lite grann.
Särskilt när man är lite yngre. Liksom.
Ja.
Men jag ställde ju fråga på Instagram här för några dagar sedan.
Mm.
Och sa att vi skulle spela in ett avsnitt om skolmaten. Och det har ju alltså trillat in så många olika historier.
Roligt.
Och frågor och tips och tricks och så. Och då var det en, på tal om det här med att ta maten själv, som skrev: min son har celiaki och tog nyligen fel på pannkakorna i skolan. Han slarvade själv och kollade inte så noga. Han fick äggfria pannkakor men de innehöll gluten. Jag ringde skolkökschefen och fick hitta en förklaring och sen bad de om ursäkt och skulle se till att de hade mer koll nästa gång. Men det där tycker jag var intressant, för att man kan ju tänka sig att så här, om ett barn blir serverat fel kost i skolan, då är det, bär skolan ansvaret. Liksom.
Ja.
Men om barnet själv har fått gå till en allergivagn och ta sin mat, men själv har tagit ur fel fack så att säga, vad händer då?
Man kan ju alltid anmäla alla sådana situationer där man får fel mat till kommunen. Så att de ser över rutinerna och ser över liksom vad som har hänt och hur man ska kunna göra det bättre nästa gång. Jag tycker att det är en väldigt bra idé att göra det. För det är det, även, det är en ganska vanlig fråga jag får från medlemmar, från föräldrar. Hur man gör det när barnet får fel mat, för det händer tyvärr ganska ofta.
Mm.
Att antingen skolan ger helt fel mat eller förskolan, eller att man då råkar ta fel eller något sånt där.
Mm.
Eller att man råkar ha i fel saker i maten utan att kökspersonalen inte riktigt vet vad som är glutenfritt eller inte. Och det som jag tänker som kan vara problem med att säga ifrån så här då, genom att typ anmäla till kommunen, är ju att personalen kanske blir lite sur på en. Att man,
ja, man går ju lite över deras
huvud på något sätt. Men tänker, det andra alternativet är att man inte säger ifrån tydligt och att de fortsätter då att ge ens barn fel mat varje dag.
Mm.
Och det tycker jag nästan är lite allvarligare.
Ja, såklart.
Då är det bättre att bli lite osams med dem faktiskt.
Ja.
För ens barns skull. Inte liksom skälla på dem, utan bara så här, sakligt ta upp att det här blev fel. Även då skicka iväg ett brev till miljöhälsa på kommunen.
Mm.
Som får se till att kolla över rutinerna och se. För oftast är det kanske inte personalen som gör fel på förskolan, kanske jätteduktiga.
Mm.
Det kan vara ett fel tidiga ledet, eller så är det på förskolan. Det finns väldigt många olika steg från att maten kommer med en lastbil någonstans ifrån.
Ja.
Till att den serveras till just ditt barn liksom, eller till dig.
Ja, jag förstår. Och så här, det är klart att det är bra att liksom anmäla och sånt där då. Men jag som celiakibarn hade ju tyckt att det var jättejobbigt om mina föräldrar gick över mitt huvud, anmälde till kommunen och mattanterna typ blev sura på mig. Alltså så här.
Ja, kanske inte när man är ett lite större barn.
Nej, men även när jag var liten.
Ja. Alltså. Men inte förskola liksom, när det är så här, små barn som inte riktigt kan ens förstå konceptet.
Nej, det är sant.
För de är också svårare att säga till när de kommer hem att idag fick jag fel mat.
Mm.
De kanske inte förstår det.
Nej.
Och där kan jag tycka att det är viktigare att det kommer in någon och kollar faktiskt på rutinerna vad det är som kan vara fel.
Mm,
men jag tycker absolut första steget är att prata med skolan.
Ja.
Eller som förskolan eller vart det är någonstans man är.
Mm. Jag har fått fel mat 2 gånger. Och det är ändå, skulle jag säga, ganska lite. Alltså jag har ändå haft det hela min skolgång. och då var det liksom två olika fel som hade inträffat. För första gången så var det att det var spaghetti och köttfärssås och jag tog glutenfri spaghetti och vanlig köttfärssås ur liksom den stora byttan.
Okay.
Och sen så, och jag var alltså väldigt liten, så åt jag och bara, åh, de har lagt spaghetti i köttfärssåsen, men den är säkert glutenfri, för de sa ju att köttfärssåsen var glutenfri. Precis. Dum i huvudet, men också sex år gammal.
Fast man tror på det.
Ja, jo, men så att jag käkade det och sen mådde det dåligt, för då hade ju då det liksom trillat över pasta i köttfärssåsen, så att säga. Men det var ju liksom ingens fel, men med fast i hand kanske man då skulle ha, om det är liksom många små barn som tar mat själv, haft en separat köttfärssås som garanterat inte var smittad av pasta.
Eller sätta den så långt ifrån pastan som möjligt. Ja. Att man får ta det först innan man tar pasta.
Ja.
När man sätter upp, när man då har självplock, så kan man ju liksom, jag kan säga, designa det flödet på många olika sätt. Så man kan ju, om man är liksom intresserad som kökspersonal, kan man ju kolla upp att göra så att det blir väldigt, på ett väldigt bra sätt. Där man ser till att exempelvis om man då har glutenfri pasta i en kastrull, så kan man ha den kastrullen längst bak.
Just det.
Så att när man tar glutenfri pasta så ramlar det ner, så ramlar det ner i den vanliga pastan. Vilket inte gör så mycket. Glutenfritt är inte farligt. Men alltså, om man däremot har den vanliga pastan längst bak och glutenfri pasta längre fram, så kan man ju råka då tappa ner.
Eller att
man har då köttfärssåsen tillgänglig för att råka tappa ner spaghetti i. Då kommer det att hända.
Ja.
Säkerligen.
Just det, det är jätteintressant. Det är inte ens tänkt på. Att själva flowet, hur man tar mat, spelar ju roll.
Ja, och det finns mycket att tänka på där för liksom personalen.
Just det. Men det är intressant. Jag har varit ute på i vissa kommuner och pratat med skolmatpersonal just om den glutenfria kosten, så här specialkost.
Ja.
Och det som slog mig då var att liksom, jag har alltid sett det som att jag har vissa upplevelser som har varit mindre liksom bra. Ja. Jag har fått vänta länge på maten eller pastan är överkokt. Eller liksom.
Ja.
Jag har liksom sett skolmatspersonalen lite som liksom de onda. Alltså de som förorsakar det här.
Ja.
Men sen när jag har liksom pratat med skolmatspersonal så inser man ju så här, det enda de vill är att det ska bli så bra som möjligt. Det är väldigt få som jobbar som i liksom ett skolkök som tänker så här, haha, nu ska jag göra överkokt pasta.
Nej, jag tror att de går och räknar på en hand.
Ja, ja, men och då, för då var det till exempel i en kommun som där de hade fått ställa frågor innan. Och då var det typ alla så här, berätta hur vi ska göra pastan på bästa sätt. För det är en sån här klassisk grej att den glutenfria pastan blir superöverkokt. För glutenfri pasta kan liksom inte stå så länge i vatten. Och det måste den typ göra i ett skolkök för att det är liksom, luncherna är så långa. Eller måste och måste, men det är så man gör med all annan pasta i alla fall.
Ja.
Då gav jag lite tips på så här, vissa pastasorter som håller bättre. Eller så här, om det är bara några få elever, så här, koka pastan då precis innan de kommer.
Precis.
För att den blir liksom oätlig annars. Typ.
Ja.
Men det var sån ögonöppnare för mig att få höra liksom, skolmatssidan av den. När de bara var så här, hjälp oss, vi vet inte hur man ska göra. Det handlar ju oftast om det. Liksom.
Precis. Sen är celiakin en ganska vanlig matöverkänslighet. Så att det är inte liksom någonting som är jätteovanligt. Och sen har det varit väldigt många fram tills nu ungefär, där föräldrarna tycker att deras barn ska ha glutenfritt. Fast man kanske inte har celiaki. Så det är väldigt vanligt, åtminstone i storstadsregioner, att föräldrarna propsar på att barnen ska ha glutenfritt. Och sen har man börjat införa krav på läkarintyg.
Just det, det här är jätteintressant.
Ja.
För att det är inte så himla lätt att alltid ha ett läkarintyg. Alltså jag har nog själv inget läkarintyg som jag vet vart det pappret ligger. Liksom.
Nej.
Men jag vet ju att jag har celiaki. Jag har ju fått det konstaterat någon gång.
Precis.
Alltså det gör jag med om att skolan kräver att så här, du måste ha ett papper på att du har celiaki.
Det som jag tycker är väldigt bra med det är ju att man ser till att just de som faktiskt måste ha glutenfritt får det. Och att personalen också kan förstå att det här är liksom, det finns en läkare som säger att det är en sjukdom, måste vara glutenfri kost. Det är inte någon förälder som är modmedveten eller något sånt där, utan det är på riktigt någon som faktiskt inte tål gluten. Och det tycker jag är väldigt bra. Och det blir också att då blir det många färre som äter glutenfritt. Men jag tänker att en av de sakerna som är bra med läkarintyg, det är ju att man uppdaterar det när man har en allergi. Eftersom allergier kan gå över när man blir äldre. Många allergier går över liksom när man blir äldre. Celiaki går ju inte över.
Nej.
Så att det som vi tycker är viktigt från Celiakiförbundet är att om man har celiaki, då räcker det med att man går till läkaren en gång och får ett läkarintyg.
Ja, rimligt.
Ja.
Inte varje termin.
Nej, det läkarintyget räcker ju sen hela livet.
Ja.
Och det räcker också att om man då fick diagnos 2004, då räcker det med ett papper från 2004 som säger att hej, den här människan hade celiaki då.
Ja.
Om man har mjölkallergi kanske inte det funkar eftersom man kan bli av med den liksom, inom några månader eller så. Men just med celiaki så räcker det faktiskt, tycker jag.
För det är jättestörigt att, så här, för mig att behöva gå till min läkare liksom en gång per termin och bara, hej, kan du skriva ut pappret igen?
Precis. Och det är också tråkigt för läkarna som kan ägna sin tid åt att sätta diagnos på nya människor med celiaki eller annat. Och så ska man säga att de skriver ut ett läkarintyg till en skola som egentligen är helt meningslöst.
Mm. Det var många som skrev om i olika Facebookgrupper för folk med celiaki i början av, alltså nu i höstas.
Ja.
Att många skolor hade liksom att så här, man måste ha ett nytt intyg och tills dess att man har det intyget så blir barnen liksom serverade typ potatisbullar som inte innehåller någon allergen alls. Typ.
Oj.
Och det var ju en intressant
lösning. Det är en intressant lösning, verkligen.
För det är inte så lätt att få en läkartid inom en vecka.
Nej.
Väldigt mycket potatisbullar som ska ätas där. Men det var kul för att jag gjorde upp det här på Instagram och frågade om historier och så. Och det var flera som hade liksom väldigt så här solskenshistorier.
Aha.
Som jag tänker man ska lyfta. För det är inte bara liksom dåligt och så att ha specialkost.
Nej.
Det var till exempel en som skrev Margarets dotter. På min skola så får jag jättegod glutenfri mat. Flera gånger har jag bland annat fått glutenfri focaccia.
Oh.
Det lät ju lyxigt.
Jättehärligt.
Verkligen. Och så var det en annan, Evelinas mat, som skrev oftast var den glutenfria maten inget att hurra över, men det var väldigt lyxigt när det serverades pannkakor och man fick ta hur många man ville när man hade celiaki. Då var kompisarna avis.
Ja, pannkakor igen här.
Pannkakor igen.
Ja.
Det verkar vara nyckeln till alla celiakisters hjärta.
Precis.
Men det där är intressant också med liksom mängden mat. För att det kan ju vara att man kan ta hur många som helst för att så här, de har liksom det är typ bara en själv som har celiaki.
Ja.
Men det kan ju också vara tvärtom. Att så här, nej, det har jag varit med om. Typ just på pannkakor. Varför? Jag vet inte om de, så här, man minns pannkakor bättre för att man tyckte att det var så grej när vi i skolan. Eller om det faktiskt är just oftast då det blir en grej med en celiaki. Men att jag kom dit och att de sa så här, ja, de innan med celiaki har råkat ta lite för många. Så det finns tyvärr bara en kvar. Aj. Det är ju deppigt.
Det är väldigt tråkigt.
Det var faktiskt en annan som skrev också, Simon Joletera, som skrev, jag hade sen lunch på skolan så när jag hade ätit lite mat så ville jag hämta mer eftersom jag fortfarande var hungrig. Men när jag kom för att hämta mer så hade de i köket redan slängt all glutenfri mat trots att matsalen redan var öppen.
Det är inte jättekul.
Nej, verkligen inte. Men jag kan typ förstå att det händer, för man tänker så här, det här är den sista med celiaki, nu har hon tagit sin mat.
Precis.
Nu är vi klara för dagen, nu börjar vi packa ihop. Alltså det går fortare än att de stänger hela köket. Liksom.
Precis.
Men det får man ju se upp med. Det vill man ju inte ska hända.
Nej, men det blir lite sårbart just om man är inte så många.
Nej, men får ni mycket frågor kring det? För jag tänker så här, är det bättre att gå i en stor eller liten skola generellt med celiaki? Har du märkt någon skillnad i frågorna ni får till förbundet?
Nej, det skulle jag inte säga. Men jag tror att mycket handlar om just vilka, vad är det för kökschef, vilken personal som jobbar där och vad de får för förutsättningar. Liksom hur mycket tid de får, hur mycket möjligheter de har att om de lagar maten själva eller beställer allting eller hur det funkar.
Mm, just det.
Det finns jättemånga olika parametrar som spelar in för att det blir så bra som möjligt.
Mm.
Min gissning är att det funkar ändå hyfsat bra på många ställen. Men sen är det är ju fortfarande, det är lite småsvårt ibland eftersom det kräver ju liksom extra. Det är inte bara att man kan liksom tillaga allting på samma ställe och sen så bara servera i olika, kan säga, två olika kantiner. Utan man får ju tillaga det separat också.
Just det. Men jag tänkte på det här med liksom kösystemet och sådär, hur det funkar olika på olika skolor. Mm. En sak som jag insåg i gymnasiet som var lite rolig var att ofta samlas ju liksom specialkostarna på samma ställe. För att alla som behöver specialmat så här, går då till köket eller går. Liksom. Det blir ofta två separata köer. Och då, just i gymnasiet, så var det en tjej som stod bredvid mig så här, första dagen. Hon bara, ja, är du också gluten? Och jag bara, ja, jag är också gluten. Och så började vi så här, snacka lite och jag kände ingen. Så här, det blev liksom, vi bondade lite så. Och så dagen efter så, ja, är du också gluten? Ja, jo, nej, jag ska ha glutenfri mat här igen. Ja. Och så liksom varje dag då så stod vi då i samma kö.
Ja.
Och blev liksom jättebra kompisar. Hon blev verkligen en av mina närmsta kompisar i gymnasiet. För att det var liksom den här inskolningen i att man så här varje dag hamnade bredvid varandra. Så gjorde det att vi verkligen kom jättenära. Så det kan vara tips att så här, undersök den här specialkostkön och se om du kan hitta din future BFF.
Som kan käka samma mat även efteråt.
Ja, men exakt. För det, var ju, alltså, det låter ju töntigt kanske för någon som inte har celiaki. Men det var ju festligt att sen gå hem tillsammans efter skolan och bara, vad är du sugen på, macka? Jag har de här två olika glutenfria sorterna. Det är ändå något speciellt med att kunna liksom hänga utan att det är ett problem överhuvudtaget. Men så det jag tänkte på att det var tips. Och ett annat, en annan grej när man då går till liksom, och ska ta mat, om det tar längre tid, vilket det ibland kan göra. Så att så här, det har jag gjort med flera gånger, att man ska ta sin glutenfria mat och det tar mycket längre tid än att ta i den vanliga liksom, ja, kön. Så att alla bord är fulla när man kommer.
Ja, ja. Ja.
Det är ju deppigt. Och ja, det har sett olika ut för mig genom liksom skoltiden. För att när jag var yngre hade vi ofta liksom bestämda platser.
Okay.
Och också bestämd tid där man behövde sitta. Så alla måste sitta minst 10 minuter innan man får gå. Liksom. För att annars åt alla på en minut och sprang ut. Så för att komma först i fotbollsplanen.
Okay.
Men så då var det inte lika stort problem.
Nej.
Men när man blir framförallt lite äldre så kan det ju vara så att folk sätter sig där de vill. Och om man då inte liksom paxar sin plats så kan det bli fullt. Så jag var verkligen så här, noga med mina kompisar att okej, okay, men om ni tar ett bord, ta en plats till mig också. Även om jag kommer liksom snart.
Ja,
För att så här, det är lite, när man är typ vuxen vill man inte så här, ja, här har jag paxat en plats till min kompis. Alltså det är lite konstigt. Men det är också väldigt deppigt att varje dag behöva liksom kämpa för sin plats för man kommer sist. Så det är, jag skulle ändå säga, klart värt att be någon annan paxa plats åt en.
Ja.
När man ska in i mathallen sist.
Men det är ju en bra sak att tänka på också, på om man tänker på då, kan säga, flödet när man tar mat.
Mm.
Om man då ser till att man släpper på människor som behöver ta längre tid på sig för att få sin mat, så släpper in dem lite före då.
Ja.
Om man ska kunna få liksom någon sorts jämn fördelning sen i matsalen.
Mm, det är sant. Men det är också en fine line, för man vill ju inte heller att så här, alla ni med specialkost, ni kan komma här först.
Nej.
Alltså då blir man ju väldigt utpekad. Även om det kanske är härligt att få gå först i kön. Man får känna av lite vad som är rimligast och bäst. Liksom.
Precis, man kan ju ha flera olika köer.
Ja, det är sant.
Man kan ju säkert vända de olika behållarna åt olika håll eller sånt där.
Mm, just det. Det är ju...
Jag tror att mycket kan man nog vinna med att se över flödet av liksom hur man hämtar sin mat på skolor där man då hämtar själv.
Ja.
Och sen finns det ju då oftast över förskolor där man får mat serverad mer.
Ja.
Och där kan man ju se över också hur man gör och liksom hur man ställer saker framför eller bakom eller så att man inte droppar ner saker man inte tål i rätt persons mat eller fel persons mat, eller hur man säger det.
Verkligen. Det var det en tjej som skrev på Instagram också om. Jenny Lindén skrev, jag kommer aldrig glömma när jag var 10-11 år, precis hade fått min diagnos. På den tiden så stod det knäckebrödskorgar på borden. Och så var en kille i min klass som tog korgen och skulle kolla om någon som ville ha mer. Så han höll den över min tallrik och skakade den och frågade om någon ville ha. Och det bara regnade knäckebrödsmulor i hela min tallrik. Och där sitter jag nydiagnostiserad och blir ledsen och osäker. För jag visste inte om jag fick äta det eller inte. Varpå min fröken säger, men snälla någon, det är bara lite knäckebröd. Så farligt kan det inte vara. Lilla osäker, jag blev så ledsen för att hon skällde på mig mitt i matsalen.
Ja.
Det låter så deppigt.
Det låter jättehemskt.
Jag blir jätteledsen när jag läser det. Jag kan verkligen förstå den känslan. Att så här, någon annan tycker att man är jobbig och man själv bara, men det är farligt på riktigt.
Ja, precis. Förutom att det är såklart jättehemskt, den situationen för Jenny Lindén där, så tänker jag också att det är ju, jag ser det som väldigt viktigt att kunskap om celiaki är, eller finns hos alla som är med liksom i matsituationer.
Mm.
Inte bara personalen i köket som serverar maten eller lagar den eller sådär. Utan även då, om det sitter med liksom då en kvinna och äter med sin klass.
Mm.
Hon ska också veta.
Ja.
Så att inte hon, även om man får helt rätt mat från köket, de har gjort allting rätt.
Mm.
Och sen när man ska äta så ger liksom då ens fröken helt fel information.
Mm.
Det blir inte heller bra.
Nej, och också ha knäckebrödskorgar på bordet. Vad är det för fasoner? Det kan man inte ha. Det kan man väl som helst räkna ut att det skulle komma smulor på tallrikarna.
Ja.
Men det där kommer jag själv när jag var liten en gång. Så här, också en grej som har satt sig. När jag var på fritid skulle vi göra mackor. Och då var det så här, ost och skinka och smör. Och jag fick ett eget smörpaket. Men liksom tog ost och skinka bland de andra.
Aha, okay.
Och då så såg jag att det var brödsmulor på skinkan. För folk hade liksom hållit sin macka över och brett. Så,
Jaha,
så jag började liksom gräva efter en skinkbit som ligger underst. Varpå min lärare kommer fram, och då tar det typ lite tid så det stoppar upp kön lite. Varpå min lärare kommer fram och bara så här, Smilla, man tar den som ligger över. Man håller inte på att gegga runt i maten. Nej. Och jag var så här liten och vågade typ inte berätta varför jag hade geggat runt.
Precis.
Jag bara så här, förlåt. Och tog ingen skinka och gick vidare.
Nej.
Och det är så här, det har verkligen satt sig i mig. Att jag kände mig som att jag gjorde fel, men jag visste att jag gjorde rätt egentligen.
Du gjorde ju rätt för dig, och sen fel för lärarens flödesschema.
Ja, men också från början var väl systemet fel, att det var liksom brödsmulor på skinkan.
Och även där liksom då läraren förstår inte att du faktiskt inte kan ta den som ligger överst.
Nej, men där tycker jag nu efter, man kanske inte så här, då var jag liten och jag kanske inte vågade då, men jag tänker att det generellt alltid är bättre att säga så här, alltså orka säga så här, ja men ja. Det är så här, det var brödsmulor på, jag tål ju inte det, så att jag tar den underst liksom.
Precis, och även om man då får sån den här med brödsmulorna på bordet. Mm. Där läraren faktiskt liksom då man säger det som är rätt, att men det är brödsmulor på, jag vågar inte äta. Jag bara, käka.
Mm.
Det är ändå bättre att säga ifrån.
Vi vill välkomna Laila som ny sponsor till Glutenpodden. Och Lailas, de vill göra det enklare att baka glutenfritt. Så de har tillsammans med Celiakiförbundet och Celiakipanelen tagit fram tre helt nya bakmixer. Det är gyllene frallor, söta bullar och sega cookies.
Det är jätteroligt att vi har haft ett samarbete med Laila och tagit fram det här liksom med enkäter och med liksom våra medlemmar som har varit med att testbaka och liksom kolla och ge feedback på utseende och smak och allt möjligt. Så att med de här bakmixerna behöver du bara tillsätta några få ingredienser och få sig en deg som är enkel att arbeta med. Och degarna passar bra att baka tillsammans med barn också.
Så bra! På lailasglutenfria.se hittar du inspirationsfilmer och instruktionsfilmer.
Tack Lailas för att ni ger denna podden möjlig.
Och för bakmixerna.
Som medlem i Svenska Celiakiförbundet har du tillgång till en medlemsapp med rabatter och erbjudanden på glutenfri mat. Men för att du ska känna dig både speciell och utvald är det såklart inte en app för vem som helst.
Och det är invite only.
Det är det faktiskt. Så om du inte redan har appen, kontakta Celiakiförbundet på info@celiakiförbundet.se så får du hjälp med inbjudan och att ladda ner appen.
Jo, i den här appen, där kan man också välja om man vill ha Celiakiförbundets medlemstidning fysiskt eller digitalt. Och fysiskt, det är lite gammeldags nu för tiden. Alltså det är ju skönt att kunna läsa direkt bara i sin telefon. Och om du väljer att ha tidningen i din app, då kan Celiakiförbundet spara några kronor per tidning och kan då lägga dem på andra saker som till exempel den här podden eller att vaska fram ännu bättre erbjudanden, vad vet jag. Så bli medlem och ladda ner appen.
Ja, vi pratar om skolan nu.
Mm.
Hemkunskap då, som är ganska mycket mat vad jag förstår.
Mm.
Hur funkar det där?
Ja, men det var jag väldigt orolig för innan, kom jag ihåg, innan jag skulle hemkunskap. För jag var så här, jag är ju gluten, det kommer aldrig gå. Men det har funkat ändå relativt bra. Liksom. Från början gick det dåligt för att min lärare hade inte så bra koll och inte så mycket energi att kolla upp det.
Nej.
Så att det var någon gång som vi var så här, vi ska göra smulpaj. Men jag har inga glutenfria havregryn eller glutenfritt mjöl. Så, men du kanske kan lösa det på, var lite kreativ typ. Och man bara, ja, kreativ med smör och socker och hallon.
Oj.
Men sen så till slut så tog liksom jag och mina föräldrar ett möte med min lärare. Och bestämde att så här, jag skulle skicka recept till henne i förväg.
Okay.
Som hon då köpte ingredienser till. Men det finns vissa, alltså, vissa grejer som också flera här hört av sig om kring hemkunskapen.
Mm.
Som jag känner igen så mycket. Linda Fernström skrev, jag hade även en klump när man skulle ha hemkunskap då man var tre i varje grupp och de andra två var tvungna att baka med min glutenfria klibbiga deg. Stor grej då, liten grej nu. Vilket relaterar till så mycket. Det var ingen som ville vara i ens grupp på hemkunskapen.
Det var tråkigt.
Ja, men och jag förstår det. Jag hade inte heller velat vara i grupp med någon som gjorde saker som var så här, lite svårare, blev inte lika bra. Liksom.
Nej.
Men det var ju lite deppigt och svårt där att liksom bli indelad. Det slutade med att jag sa så här, kan jag vara med mina två bästisar typ? För de gick med på att göra glutenfritt. För de tyckte att det var mer värt att vara med mig och göra glutenfri mat. Precis, än att placera mina random typ. Men det är ganska mycket, alltså det är en svår situation tycker jag. För det är mycket att kräva av de andra barnen att så här, de ska vara med specialkostan. Och det är också tråkigt att vara specialkostan som liksom är den som har de äckliga grejerna. För ofta det är inte likadant att baka glutenfritt. Det behöver inte vara liksom sämre, men det är inte det folk är vana vid.
Nej, det är det inte. Och det är också, det blir ännu tråkigare då om man inte har någonting alls. Alltså att man ska liksom baka,
när det
baka glutenmat.
Ja.
Och sen så får man stå och titta på när de andra får liksom käka det här i slutet på lektionen.
Ja, jag kommer också någon gång att vi skulle göra så här pannbiffar eller vad det var.
Mm.
Och då var det ett recept som innehöll ganska mycket ströbröd.
Mm.
Varpå min lärare var så här, men ni kan bara strunta i ströbrödet. Och det funkar ju om inte receptet är anpassat för ströbröd.
Ja.
För liksom, det här var ganska mycket mjölk i och så. Så här, då måste du ju ha något som binder upp det. Våra biffar då föll bara sönder och blev som liksom ett smul. Och det var ju också så här, det hade gått att lösa jättelätt om man hade haft rätt recept.
Ja.
Det blev ändå att vi liksom failade.
Nej.
Jo, jag hade för övrigt sämst betyg i hemkunskap av alla, mina betyg. Då hade jag ändå min blogg och en kokbok på gång när, när jag gick i åttan. Så var det liksom mitt sämsta slutbetyg. Sen höjdes det i nian när jag berättade att jag hade gjort en kokbok och visade den för min lärare. Men det var ändå sjukt. Det var så här, när jag kom hem med mina betyg till mina föräldrar. Och de bara, det ser bra ut här. Hemkunskap, vad har hänt där? Ja. Så det är din bästa grej, det enda du gör till att baka. Hur kan det vara så?
Vad tråkigt.
Ja, men och det är också en svår grej, för man ska ju bli bedömd på samma sätt som alla andra. Och då kanske man så här, det glutenfria kanske inte alltid ser eller smakar lika bra. Men det beror ju på receptet då, det beror inte på att man är dålig person på att baka.
Precis, jag tänker man ska också ta hänsyn till liksom förutsättningar.
Ja.
Man ska ju inte bara gå liksom så här rakt av.
Nej.
Jag tänker så att om någon sitter i rullstol så kan man inte förvänta sig att den ska hoppa lika högt på höjdhoppet som alla andra.
Nej, precis.
Och därför kan inte den få liksom ett bra betyg. För att nej, men du hoppar inte höjdhopp så därför ska inte du få.
Nej.
Och det är lite samma sak här, att om man har celiaki så är det ju, det är inte bara på kul som man vill baka glutenfritt.
Nej, verkligen inte.
Nej, utan det är så här, men det är fortfarande, det är en funktionsnedsättning.
Ja, det ska vi komma ihåg.
Ja, och det kan man inte sätta någon, man kan inte ge sämre betyg för att någon då råkar ha fått med en sjukdom.
Nej, det, nej, för det är verkligen, jag tycker just det här med, alltså vissa gånger blir celiakin så konkret, typ så här, det här vi pratade om i förra avsnittet om ekonomi eller förra, för då blir det också så här tydligt att det kostar väldigt mycket mer.
Ja.
Eller typ nu så här, man får ett sämre betyg. När det, så här, det blir så hårda värden plötsligt då. Att så här,
precis.
Jag fick C istället för B för att mina köttfärsbiffar höll inte ihop för att jag inte tål ströbröd. Alltså, det blir ju fel på riktigt. Liksom.
Ja, men det är väldigt fel.
Det är orättvist.
Ja, och då ska ju liksom, så här, den skolpersonal som sätter betyget får ju fundera på då att jag gav inte förutsättningar för den här människan att göra ett bra jobb.
Mm. Och det finns ju väldigt mycket recept nu att tillgå. Jag hoppas att det är bättre nu än vad det var när jag var liten.
Du har bidragit.
Ja, men jag hoppas det. Annars kan man alltid tipsa sin lärare om typ så här, kokböcker eller liksom recept som man själv vet är bra. Typ.
Ja.
För att, som sagt, det finns ju mycket recept out there som är bra.
Precis. Men, det är inte en jätteovanlig fråga som jag får på Celiakiförbundet från föräldrar med barn som har hemkunskaps- eller liksom då, matlagningslektioner.
Mm.
Där man undrar så här, men hur ska... För att nu får mitt barn bara göra vanlig mat och får aldrig smaka på maten. Och det blir liksom, det är väldigt tråkigt.
Ja, har man rätt till att göra glutenfri mat?
Det känns ju väldigt som en negativ särbehandling.
Mm.
Om alla andra ska göra mat och sen äta den.
Mm.
Så jag skulle säga att det liknar ju i alla fall någonting som är helt fel, tycker jag.
Ja.
Jag vet inte om det finns någon så här rättslig prövning av det här. Men jag skulle säga att kräva i alla fall att man ska få göra mat som man äter om de andra barnen gör mat som man sedan äter.
Ja, men hur funkar det med, alltså så här, hur separat måste köket vara? För det där har jag också fått ganska mycket frågor om och jag vet typ inte riktigt. Alltså jag hade en, liksom ett speciellt skåp där det var så här, alltså redskap för folk med celiaki. Aha. Bara för att så här, barn diskar inte så bra. Och att då liksom bunkarna är ständigt lite kontaminerade.
Precis.
Så då fanns det liksom glutenfria bunkar och redskap. Men jag stod ju ändå i ett liksom vanligt kök mitt i mjöldammet, eller vad man säger. Och på hemkunskap är det ju lite mjöldammigt. Man vet ju, det var ju liksom lite mjölkrig och alltså sådär. Gud, det var hemskt en gång. När det var, jag hade hemkunskap och vi skulle baka bröd och det var några såhär busiga killar som började ha mjölkrig. Och jag får ju panik.
Nej.
Jag flyger vetemjöl i lokalen. Liksom. Men jag tror att jag gick ut bara och var arg. Jag har ett sista tips innan vi går in på glutenmyten.
Ja, kör.
Som jag kom på att jag hade glömt säga.
Ja.
Och det var att när jag, så här, i högstadiet, när folk började så här, åka hem på rasten och äta. När det, så här, det var äcklig mat i skolan så vi drar hem till den och den och lagar pasta eller nudlar istället. I början så blev vi alltid lite så här, jag äter jättefort och sen kan vi åka av. För att ofta har inte alla liksom, glutenfri pasta eller så hemma.
Nej, nej.
Och man vill ju ha något som går snabbt, en macka eller pasta.
Ja.
Men det här var tills jag kom fram till, kom på att jag kunde ha så här små portionspåsar med liksom okokt pasta i mitt skåp.
På skolan?
På skolan. Så att när jag liksom, om alla sa att vi drar hem till Tove och lagar pasta, tog jag bara min lilla påse med en portion glutenfri pasta och följde med till Tove och lagade min glutenfri pasta istället. Ja, det var faktiskt jättebra.
Mm.
För då behöver man inte kräva att alla ens kompisar ska ha glutenfri mat hemma.
Nej.
Utan man är lite mer liksom flexibel.
Lite förberedd.
Mm, hade också müsli i skåpet, så om vi gick hem till folk på efter och åt mellanmål så hade jag lite müsli som vi kunde äta.
Vad smart.
Ja, det var faktiskt väldigt bra. Så det kan vara tips.
Ja.
Men okej, du, glutenmyten då? Ska vi köra den?
Så gör det.
Ja.
Glutenmyten.
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 Dagens glutenmyt kommer från en lyssnare. Aha. Tina under GN på Instagram.
Mm.
Hon har ett förslag på glutenmyt och då säger hon, är det så att celiakister har lättare att få diabetes typ 2? Det jag har hört att det beror på den stora mängd sockerliknande mat som finns i den glutenfria hyllan, och det låter logiskt med tanke på det höga GI-värde som mjölersättningar såsom majsmjöl och rismjöl har. Alltså, glutenmyten. Det är lättare att få diabetes typ 2 om man har celiaki.
Okay.
Sant eller falskt?
Jag tror att mycket handlar ju om hur man liksom lägger upp sin kost.
Ja.
Glutenfri mat kan ju vara jättebra.
Mm.
Det går ju att käka väldigt mycket socker om man äter glutenmat också. Därför jobbar jag väldigt hårt för att alla som har celiaki ska träffa dietist.
Just det.
Helst ganska ofta, tycker jag.
Mm.
För att det är bra att liksom kolla igenom sin mat så att man inte då råkar käka typ bara vitt bröd glutenfritt.
Mm.
Som kanske inte är bra att käka hela tiden, bara.
Ja, men är det lättare att få diabetes typ 2 om man har celiaki?
Jag tror inte att det skulle vara lättare då, för att man har celiaki.
Nej.
Däremot finns det en ganska så här, stark länk mellan diabetes typ 1 och celiaki.
Okej.
Så att nu kommer jag inte ihåg exakta siffror, men det är ganska många som får diabetes typ 1, som då är en sån genetisk autoimmun sjukdom, som celiaki.
Mm.
De får också celiaki.
Mm. Varför?
De hänger ihop på något sätt. Mm. Alltså, det verkar som att så här, genetiska autoimmuna sjukdomar, de hänger lite ihop. Människor som får en kan också få en till.
Mm.
Eller ännu flera.
Mm.
Så att det finns ett helt gäng olika då, autoimmuna sjukdomar, kroniska, som människor med celiaki har lite oftare än så här, andra människor utan celiaki.
Ja.
Och diabetes typ 1 är väl liksom den som är starkast kopplad, tror jag.
Jag förstår. Det vore jätteintressant att prata med någon gång som har både celiaki och diabetes typ 1.
Ja, det vore. Jag tycker vi kan även fråga, vi ska prata med en läkare lite längre fram.
Just det.
Där kan vi också fråga lite mer.
Det kan vi verkligen göra. Mm. Om någon har diabetes typ 1 och celiaki och vill vara med i podden, så skriv till oss på smilla.glutenfrittliv på Instagram eller mejla till info@celiaki.se.
Ja, det är ett ganska vanligt ämne ändå.
Ja.
Eftersom de två hänger ihop väldigt mycket.
Då gör vi det kanske nästa säsong.
Ja, det tycker jag.
Kul. Men det var allt för idag.
Ja.
Ja, jätteintressant tycker jag att prata om skolmat och så.
Ja.
Hoppas att ni har fått lite tips och tricks.
Verkligen.
Och glöm inte att ni kan höra av er till oss. Antingen mejla eller kolla på Instagram.
Mm.
Och prenumerera på podden.
Och bli medlem i Celiakiförbundet.
Bli medlem i Celiakiförbundet. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs nästa avsnitt. Då kommer dietist Elin och berättar om hur man ska tänka på sin kost när man äter glutenfritt. Spännande.
Ja, jättekul är det.
Ja, vi hörs och ses. Nej, det gör vi inte. Vi hörs.
Vi hörs.
Det här är en podd. Ja, bra. Hej då.
Hej då.
Glutenpodden med Smilla Lok producerades av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Gluten Free, Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd, Friggs Glutenfria majs, ris, kikärt och linskakor och Semper Glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.